Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Ja, jag har sett nästan hela världen.
Är det så?
Ja, det är några länder som fattas.
Mm. Vad är det som fattas?
Några länder som fattas.
Ja, några länder.
Ja. Så vi får se om jag ska göra dem eller vad som händer.
Vilka är det som fattas?
Jag kan inte räkna upp alla, men det är några länder så här och där.
Har du rest med jobb eller har du varit...
Både och, både privat jobb och alltid gillat att resa. Sen har man haft kompisar, man är från Arbyt, man har... Var man än kommer i världen, det finns någon som bor där från Arbis.
Är det
så? Ja, det är helt sjukt. Alltså. Det är helt sjukt.
Vet du, du var en legend där jag växte upp.
Ja, vad var det då?
Kista.
Ah.
Freddy's Corner.
Ja, ah, känner igen det. Alltså.
Ja, vi spelar in.
Vad spelar vi in, någon film där eller?
Nej, det gick något rykte om att så här, Dogge brukar käka pizza här.
Ah.
Så du vet Kista torg?
Ja. Ah.
Det där du vet. Torget, kulturhuset.
Men jag tror vi spelar in någon film där.
Ja, det kanske därifrån det kommer.
Ja, vi spelade en skitbra film som heter Själer i förorten, som aldrig blev någonting.
När gjorde ni den?
20 år sedan.
Vad är det
skitbra, skitbra förortsfilm, så alla blev skjutna och riktig kaos innan allting. Det var en iranier som gjorde en Suruj. Han gjorde det med en annan kille som var marokkan. Men den där marokkanen, jag tror han mördade sin fru eller någonting. Så han sitter typ i fängelse nu. Så filmen kom aldrig ut.
Men vad handlar filmen om?
Det handlar om fyra, fem förortskillar typ. Som växer upp i förorten och så handlar de om en massa knas.
Vad gjorde du då?
Jag var bara med någon brud, sen blev jag skjuten typ. Jag rökte. Det sjuka var att vi rökte allting live i filmen och allting. Så jag tror det aldrig blivit en mer äkta förortsfilm någonsin. Alla knarkade typ live och gjorde allt live och riktade pistoler och allt möjligt. Det var helt galet.
Seriöst?
Ja, det var helt galet.
Men hur länge sedan var det här?
Det var länge sedan. Grejen var att jag var hemma och då kom det en kille och knackade på min dörr. Han bara, hej, jag heter Soros, jag vill göra en film och jag vill göra med dig. Jag bara, med mig? Så han bara, ja, men det är bara ett problem. Vi ska spela in den i Kista. Jag bara, uff, på den tiden hade jag inte ens bil och körkort, så det var fett långt bort. Och då åkte jag till Kista varje dag med tunnelbanan sådär. Från Alby. Och vi spelade in filmen.
Är du född i Sverige?
Ja, jag är född i Sverige.
Ja, du är det?
Ja, jag är född. Jag är född i, min mamma är i Sverige. Jag är född i Botkyrka. Ah. Jag har aldrig bott någon annanstans. Jag bor på samma ställe där jag är född.
Fortfarande?
Ja.
Är sant?
Jag är samma ställe. Jag bor kvar där. Så och min mamma är svenska och min pappa är karibenier. Karibisk indian. Så jag är halv viking, halv indian. Så, men jag har aldrig bott någon annanstans. Så att, jag vet inte, jag vet inte hur det är att på.
Du trivs ju inte någon annanstans än just Botkyrka. Jag lyssnade någonstans i någon podd att du träffade någon tjej och bodde på Söder.
Jag träffade min fru, hon hade en lägenhet på Söder på Ringvägen. Hon blev gravid, så bara, och du vet, man är ung, jag var ung, hon blev gravid. Okej, liksom stan. Så jag flyttade dit, bodde tre månader. Jag tog knappt det, jag mådde dåligt.
Du gjorde det in i Söder, då?
Ja, jag mådde dåligt.
Ja, så we have this in common.
Gillar du inte heller så, eller?
Nej.
Inte, varför det?
Nej. It's I feel like it's just this strange culture over there. It's not like, it's just like...
Vadå,
this...
det är progressiva människor, de gillar miljö, de har fina kläder.
People don't like us.
Fast de säger att de gillar oss.
Vem säger
jag
det?
Kan berätta så mycket grejer. Folk kommer ta illa upp, men jag...
Nej,
alltså, jag bodde där, jag trivdes inte alls. Så jag tyckte folk var konstiga, jag hälsade inte. De trodde de var det ena och det andra. Jag bara, vad är det för människor?
Alltså, men det är så i
Söder. Och sen var det... Jag hade bil då på den tiden. Det var omöjligt att hitta parkering. Det var bara problem. Alltså. Allt var bara... Det var bara problem. Sen fick min fru också någon, hon var ju mulatta, så hon fick någon brev att hon ska inte bo där och bara, sådana rasistiska brev. På Ringvägen.
Mm. Men det kanske var andra tider på den tiden.
Ja, det var, min dotter är 20 år nu, så säg 20 år sedan.
Ja.
Det var 20 år sedan, exakt.
Då kanske det var mer trashigt.
Så. Jag vet inte om det var trashigt, men det var, jag sa, alltså, jag vet inte. Botkyrka där, folk är mer avslappnade och lugna, och de går ut till tvättstugan i morgonrock och det är en annan style på något sätt. Jag gillar det. Jag hade lite svårt. Jag skulle säga att Söder är så här, de är skitiga med flit. De vill vara street och skitiga, men de har banken full med pengar och är rika, bre. Liksom, men,
har du mycket pengar, Dogge?
Nej, jag är bank. Jag har precis sålt min bil för att betala mina räkningar.
På riktigt?
Är det så? Jag hade en riktig gangsterbil, en BMW 750.
Uff.
Tyngsta bilen. Alltså. Men den hade gått 40 000. Du vet, folk de bara, du körde. Jag bara...
Men har du haft mycket pengar?
Ja, jag har haft mycket pengar. Jag kommer aldrig glömma när min revisor ringde mig. Jag bara, grattis. Jag bara, va? Nu tjänar du mer pengar än statsministern. Jag bara, uff, det är sant. Sådär. Så då börjar man leva.
Men har du några spaningstips? Alltså investeringstips?
Nej, inget. Jag kan ingenting. Om du ger mig 100, jag kastar 200.
Vad är dina utgifter? Vad har du för utgifter?
Jag har mindre nu, jag har fått ny revisor. Alltså de har gått igenom allt med mig. Jag har sålt allt som kostar. Alltså massa grejer, du vet. De har, alltså, vad säger man, fejsat till min ekonomi. För det har varit kaos, alltså, jag har levt. Och jag hade många skulder under glansdagarna, om man säger. Jag bara levde, du vet. Jag skett i konsekvenserna. Men sen har jag lärt att sen såg jag faktiskt häromkvällen, såg jag dokumentären om Evert Taube. Han var ju likadan typ så här. Han kunde skriva en låt snabbt, men pengar, han skrev sina räkningar från restaurangen. Han bara, det här kan förlaget, skicka räkningen till förlaget. Han också var samma. Jag tror att det har någonting med det konstnärliga.
Det Cornelis Vreeswijk också.
Det konstnärliga. Har en stor gåva i det, då det är svårt med ekonomi. Det finns ingen konsekvenstänk. Det finns ingen, alltså, så det, under unga år var det tufft. Alltså. Jag kommer aldrig glömma på min uppfart när jag hade 7 bilar.
Shit. Dina egna bilar?
Mina egna bilar. Jag var fattig en gång i tiden. Alltså jag hade ingenting jag ville. Jag hade inte ens drömt att jag skulle ha en bil. Och så stod jag utanför. Jag bara, shit att jag har kommit ända hit med 7 bilar.
När var det?
Det kanske var 15 år sedan eller någonting. Och då gick jag bak bara för att ta kort. Jag bara, det här kortet måste jag spara när allting går åt helvete.
Alltså du visste liksom i bakhuvudet någonstans.
Så förra veckan så sålde jag min sista feta BMW. Alltså det var...
Hur känns det?
Det var sorgligt. Jag blev ledsen i min själ på något sätt. Liksom. Och säga hej då till någon. Jag har ändå bott och åkt med den överallt. Och jag blev ledsen någonstans. Det var som en ny epok i mitt liv. Om du tittar vad jag åker nu. Nu åker jag en Fiat 500. Gå från 7-serien BMW till Fiat 500. Det är som att skära av benen. Alltså.
Men vad gör du idag då? Vad försörjer du dig på?
Fast åldern... Jag ska bara svara på den här. Fast åldern gör en visare på något sätt. Så det är inte så mycket, det är inte, spelar ingen roll längre.
Speaking of that, I just heard you on med Navid Modiri. Mm. And you were saying that you actually like that you're aging. This is something that I could not relate to at all. Actually, this is like, I would say, the only thing that I have some anxiety about.
Riktigt?
I don't like the idea that, you know, one is in a constant state of decay.
Jag gillar everything. Jag gillar det. Ja, ja.
Hur gammal är du då?
Jag tror att jag gjorde allt när jag var liten. Jag gjorde mycket, jag har gjort mycket, bror. Så för mig är det skönt att bli lugn och rolig lite faktiskt. Mm. Jag känner att bli äldre, det känns skönt. Nej, jag har en fråga innan, det är många frågor.
Ja, men hur gammal är du?
Jag är 46. Jag är 46.
Du ser inte en dag ut över 45.
Jag vet, de säger att jag blir yngre också. De säger att jag blir yngre också. Det är det som är roligt.
Jag vet att du tränar mycket.
Ja, fast nu har jag hamnat i en koma där jag bara äter skit. Sen i juni, jag skulle boxas mot Kave, svensk mästerboxning, i 10 juni, men så fick vi inte licensen och då jag blev så deprimerad så jag började äta McDonald's, Coca-Cola, godis, och jag har inte slutat sen dess. Så jag har gått upp typ 15-20 kilo.
Damn.
Så snabbt. Så min fru sa, hon bara, nu jag vill inte höra dig att du ska gå ner igen, fram och tillbaka. För jag är sån där, ena dagen jag är...
Är det samma fru?
Jag bara, du hud, andra dagen jag är Tom Cruise. Förstår du?
Är det samma fru från Söder? Eller?
Nej, hon dog i cancer, den från Söder. Ah, hon dog för 20 år sedan också i cancer.
Sorry man.
Du hade en fråga innan om jag, vad jag jobbar med nu.
Ja, hur försörjer du idag?
Nej, det är allt möjligt. Det är reklam, marknadsföring, uppträda, föreläsningar. Allt som kommer i ens väg. Alltså.
Vad föreläser du om?
Jag berättar om mitt liv oftast. Det är det. En inspirationsföreläsning där jag berättar om mitt liv. Jag har ändå sjungit i 39 år. Jag har gjort 18 album, vunnit 2 Grammys, invald i Swedish Music Hall of Fame. Och jag har inte gjort något annat egentligen. Och jag kommer från Alby, uppfostrad, uppvuxen i Alby. Och jag har fått äran i livet av Gud att sjunga i 39 år. Alltså det, bara det är galet. Så oftast är det det jag berättar om, eftersom många ungdomar har drömmar om att bli någonting inom musik eller sport eller någonting. Mm. Och då kan man berätta lite, ge dem någon push på vägen eller berätta hur det har varit. Alltså ingen dans på rosor. Även om det var 7 bilar i den där bilden, så har det också varit nudlar och fängelsedomar och droger och allt möjligt skit på vägen. Så att man får vara tacksam.
Men du var på en bokmässa nyligen.
Mm.
Vad är det för bokmässan?
Jag har ingen aning. Den hette någonting svenska, Sveriges bokmässa. Och det var en freakshow med alla möjliga typer av människor. Och jag blev ditbjuden i en debatt som Dogge. Och debatten skulle handla om kultur. Ja. Jag tänkte, det är kultur. Jag går dit och debatterar om kultur, vad jag tycker. Mm. Eftersom jag jobbar inom kultursektorn som jag har gjort i 39 år. Men det var ingen som var intresserad av det. De skrev bara att jag gick till den här mässan som var massa konstiga människor.
Ja, de skrev om högerextrema. Ja,
det var ju sådana människor där, absolut. Och de tyckte inte att jag skulle vara där. Men jag vet inte, demokrati handlar också för mig om att... Man måste också visa sig. Man kan inte stå och vara tyst. Jag tycker man måste vara där. Och vad var alla som var emot dem då och debatterade? De var inte där. Det var bara
en sak som jag märkte när det här kom upp. Mm. Det är att vissa människor har någon slags cred. Eller vad ska man säga så här. Du som var på den här mässan. Mm. Ingen tror ju att du är högerextrem. Förstår du vad jag menar?
Nej, exakt.
Medans det skulle kunna vara någon annan. Säg, lite till höger eller vad som helst. Mm. Som skulle närvara med, han kanske är högerextrem.
En av oss.
Ja, det tror jag. Men du är verkligen så här, ingen tror jag att Dogge är liksom högerextrem.
Nej, jag är inget med... Jag brukar inte ens blanda mig politiskt. Jag är inte högerextrem någonting. De kallar ju mig nazist och det ena och andra, men...
Har de gjort det?
För mig blir det bara barnsligt på något sätt. Alltså...
Men det finns en rätt så intressant analys just på, för du är ju en person som har jobbat mycket med, i början i alla fall, med antirasist.
Alltid, varje dag, hela tiden. Jag gör det nu och hela tiden. Alltså.
Och just att de här personerna, organisationerna lånar, alltså bjuder in personer som dig. Det är Kajsa Ekis Ekman pratar om, att man tar in de som är antirasister och sen så blir man liksom på något sätt stämplad, så att sen så får inte du vara med i andra sammanhang.
Ja, men så är det alltid. Så är inte bara i den frågan så är det många frågor i Sverige. Det kan vara att du är invandrare också. Mm. Du måste bli inkvoterad i en grej för att få vara med. Om du inte är med i inkvoteringskvoten, då är du inte med. Just för att du är invandrare eller konstigt namn eller någonting. Så vi som kommer från förorten, vi har levt med det där hela livet. Mm. Så det handlar inte bara om i det här forumet. Mm. Det där handlar om hur det här samhället fungerar. Är du annorlunda eller obekväm eller någonting, då ska du direkt stämplas till det ena och det andra liksom. Och det är därför jag är där också. Inte för att jag är med dem eller håller med dem. Mm. Det är för att där att jag växte upp med såna som Malcolm X, Martin Luther King och de här. Och de sa rätt tunga saker. Om man är tyst, då är man mer med i det där. Än om man är där och debatterar. Jag är där och debatterar. Jag är där och krigar och jag inte, det skrämmer inte mig, det räds inte mig. De kan vara vad de vill, jag skiter i. Och sen kommer i Sverige alltid de här experterna. Men vad var de experterna när det gällde? Vad var de i debatten? De var inte ens där. De debatterar efteråt. Och det för mig, det där är inte att kriga på fronten så att säga.
Så jag snackade om det här med min tjej häromdagen. Ah. Att du vet, jag växte upp på Ekerö tills jag var 9. Så ja. Svensk idyll, ja. Allting var fint, alla hade pengar, det var liksom, träden växte, blommor överallt, ja. Allting var perfekt. Mm. Sen när jag var 9 flyttade jag till Kista.
Ja, och Lilla Teheran för de som inte
exakt,
vet.
Exakt, på den tiden det var Lilla Teheran, det var fett mycket iranier där. Och du vet, när jag kom dit, det var så här, okej, det var en chock. För det var första gången jag såg så mycket invandrare blandade med svenskar. Det var typ 50-50 på den tiden, det här 90-talet. Men jag tänkte aldrig på sånt. Att så här, jag är invandrare, de är svenskar. Bara för att jag är invandrare så är det det här och det här och det här. Jag tänkte inte på det. Sen från ingenstans, och det var det jag försökte kartlägga när jag snackade. När vi diskuterade det här. Att någon gång, någonstans så kom den här idén in. Att bara för du är blatte så kommer du ha det sämre än alla andra. Mm. Bara för du är blatte så kommer svenskarna hata dig. Du kommer inte ha samma chans. Du kommer få kämpa dubbelt så hårt för att komma någonstans. Mm. Och de här idéerna, de fanns inte i mitt huvud. Men bland alla blattar i Kista så kom den här idén från någonstans. Mm. Jag vet inte om det var så här storebrorsorna som hade sett någon Malcolm X-grej, du vet. Men de idéerna fanns inte i mitt huvud.
Exakt.
Så jag var jävligt nyfiken på vart kom de här idéerna ifrån? Att bara för att jag är blatte så kommer jag ha det sämre. Exakt. Och det är inte sant.
Nej, det är inte sant. De där idéerna är ju jättefarliga. För att de fordras ju i förorten mycket. Och då många ungdomar som är unga som kanske inte har utbildning eller inte har de möjligheterna, de går ju på de här idéerna. De tror för att man är från förorten, man måste vara kriminell. Man måste vara, man kommer inte få vara med och det ena och det andra. Och det stämmer ju, vad heter det, många gånger inte, men många gånger stämmer det också.
På vilket sätt?
Ja, att samhället skjuter undan vissa typer av människor med andra namn och andra saker. Så det är både och skulle jag säga. Alltså, men du har fortfarande en chans att ändra din situation. Den är inte ändrad. Du kan studera, du kan ta det vidare, du kan utbilda dig istället för att sitta och klaga.
Ja.
För det är inte heller någon så här, man kan inte bara sitta och klaga, det är synd om mig för att jag är blatte. Fuck det där bre. Du kan, om du inte klarar det här, du kan inte klara det i något land i hela världen.
But aren't Iranians doing better as a group, even compared to average Swedes?
Iranier har det mycket lättare skulle jag säga, för de har en kultur av att studera. Föräldrarna är på, de är på dem, de måste bli någonting. De har det i sin DNA att fucking bli någonting.
Så det handlar om kultur, inte om
exakt, så jag skulle säga, det kan vara fördomar, men jag är uppväxt med många iranier och jag ser dem redan i skolan, de pluggar, de är duktiga. De har hela den här kampen med studierna och kampen med sina föräldrar. Och när föräldrarna möts, de skryter för varandra, för min dotter är det, min son är det, min idén och det andra. Och jag står däremellan som inte iranier och jag tänker, shit, jag har ingenting.
Men jag undrar om det är diaspora eller är det så i Iran också?
Jag tror exiliranier, de som kom från Iran, de var faktiskt akademiker, högutbildade. Ja. Det var väldigt mycket intelligenta människor som kom.
De flesta iranier är korkade. Alltså det är bara exiliranier.
Ja, faktiskt.
Fast det kan man se också på de andra, för det kommer nya generationer av iranier även nu till Sverige.
Ja.
Och de är ju inte lika framgångsrika som de första.
För det är många. All the good ones have come.
Ja. Jag tror att
vi var grädden.
Jag tror
kom.
Crème de la crème.
Jag tror att det kan vara, du skojar om det, men det kan möjligtvis vara så. Det var de som jobbade politiskt, som var kanske någonting eller hade en utbildning, som var, också var tvungna att vara rädda när det blev knas.
Det var de som flydde.
Det var de som flydde och de kom till Sverige och de sökte sig till högskolor och skolor för de var vana vid det.
Det var en brain drain av Iran som Sverige gjorde.
And the people who don't like Islam very much.
Well, that's another story. So
it's the same story.
Nej, men det är sant. Det var brain drain. Vi är som judar, fast vi hugger varandra i ryggen.
Ja, Iran är bra på att snacka skit. Jag hoppas ingen iranier jagar mig. Jag älskar det. Men...
Alltså, alla iranier...
Ja, jo. Och jag är nog en av de första rapparna i världen som har rappat i Iran två gånger.
Har du?
Ja, jag var i Iran två gånger.
På riktigt?
Vad
uppträdde du där?
Jag var i Egypten också faktiskt. Det var 2000... Ja, det var några år sedan. 4-5 år sedan.
Vem var det som bjöd dit dig?
Jag började spela i, jag blev inbjuden av svenska artistlaget i futsal och spela, och då hade de en VM i Iran och då blev jag inbjuden som artist och spela lite och uppträda, så jag var med där två gånger. Så att det var en iransk coach som hette Abbas som bjöd dit mig, och det var fantastiskt alltså, att se Iran. Och, och när jag kom till Iran, då hade jag fördomar som man tror om Iran. Men jag måste säga, jag har inget illa att säga om Iran.
Nej, Iran
sen
är
finns
tungt.
Det en politisk agenda säkert där man kan prata väldigt mycket. Men hur folket bjöd mig och tog emot mig, det var ren kärlek alltså. Ja, när jag kom hem, jag hade 500 kronor plus. Det är bara, men vad? Det är första semestern i världen, jag åker och jag kommer hem 500 kronor plus.
För vi har ju den här kulturen att man bjuder.
Ja, jag fick inte betala någonstans. Nej. Det var otrevligt och det var fantastiskt. Och där lärde jag mig också att iranier, de är inte ens muslimer, bre. De tror inte ens på det där. De har ingenting med det där. Ja, de har någon gud som är något helt annat. Och jag var till och med inne i en synagoga i Iran.
Ja. Judar är ett skyddat folk i Iran.
Ja,
det finns
exakt.
20 000 judar.
Sånt hör man aldrig. Och det var fantastiskt. Jag hade jättefett faktiskt.
Det finns fett många kristna också. Mm. Och de bor, många av dem bor i Esfahan. Det är armenier.
Det måste finnas någonting av allt. De är ju 70 miljoner eller någonting.
Ja, när jag var ute och reste så träffade jag en gång en backpacker. Jag tror han var kanadensare som hade varit i Iran i tre månader. Ja. Och då sa han att Iran är fantastiska landet. Jag jobbade där. Jag gick på restaurangen. Jag behövde aldrig betala en krona. För alla bjöd på allting. Och då hade jag precis köpt en sån här Lonely Planet. Och sen tog jag fram kulturdelen. Och sen så tog jag fram sektionen Tarof. Vilket innebär att iranier är vana att man säger att man bjuder, men man menar ju inte det.
Okay.
Han hade i tre månaders tid bara blivit bjuden om och om igen.
And I like that Mustafa, like he's like, oh, we have Iran, everybody's Iranian. Ashkan, Hanif, and then he pointed himself and he hesitated a bit.
Jag tror det är många kulturer som är så. I Kina var det också så där, tror jag, någonting. Man,
ja, men Afghanistan,
man ska säga ja, nej. De bjuder, men de...
Det är liksom arabiska kulturen
också. Ja, det är spel liksom. Som man inte hajar som...
Vi ska välkomna Chang också. Välkommen Chang.
Chang var kines, eller hur?
Jag är kines, ja. Det syns väl.
Är det inte någon kultur man kan... De bjuder, men man...
Nej, vi äter bara hundar.
Han driver bara komiker. Kina har varit 16 gånger.
Men på tal om alla dina uppdrag, visst jobbar du också med att spela in, läser in böcker?
Ja, några har blivit, några filmer, några böcker, rösten. Jag jobbar med rösten i många år, så jag har mycket med det faktiskt.
För jag spelade in en ljudbok och då sa de att du var exceptionellt talangfull när det gäller att spela in ljudböcker.
Jag tror att de sa till mig också, de bara, det är bara du och Thomas Bolme som har läst en bok rakt igenom.
Ja. jag stannar ju liksom, man stannar ju var femte sekund för man måste korrigera sig, men du bara pang.
Jag har jobbat med röst hela livet, så det är också mitt yrke om man säger. Men det var rätt roligt när de sa det faktiskt. Jag bara, Thomas Bolme, kommer ihåg honom typ, men man minns ju honom.
Jag måste fråga.
Ja, fråga, körs, förlåt.
Varför har du massa indiankläder, eller vad är det? En magväska med indian på
Bra fråga. Det är mitt favoritlag, Washington Redskins, som har förlorat sin logga på grund av de säger det är rasistiskt och det ena och det andra.
Och så bär du den överallt.
Men jag är native själv, så jag är för det. Den här loggan är ritad av en native. Den är också okej av native-organisationen. Men i och med att sponsorerna inte vill, de tycker det är rasistiskt, så håller de på att ta bort alla indian-logger. Och även i Sverige med Västra Frölunda och massa andra lag också.
Vad tycker du om det?
Jag tycker det är sjukt, för att indianen, man är ju stolt som...
Men ska man inte vara mot rasism då?
Jo, det är klart man ska vara mot rasism.
I'm sure that the people who are upset about this are white people.
Ja, det är klart. Indianerna själva blir det. Det är en diskussion.
And the Indians are like, we made this. We made the logo.
Det är vita de människor
gjorde,
som
de gjorde loggan. Det var det är indianer själva som gjorde loggan och allting. Så att,
sen kom vita människor och bara, du får inte göra så här.
Nej, de fick ingen sponsoravtal om de fortsatte med loggan eftersom den anses rasistisk. Och det är väl amerikanska vänster i USA som men, var både. Så då,
är du lite på clinch med vänstern?
Nej, jag har inte clinch med någon. Jag är med Washington Redskins.
Ja. Det är så jäkla bra svar. Han vill bara följa laget.
Har du varit på Söder med de där kläderna?
Jag har varit överallt. Jag har haft de här kläderna sedan 1983. Shit. Jag var i fans när jag var liten. Alla i Alby, alla vet. I skolkatalogen stod det Dogge, Redskins, Leon. I skolkatalogen då redan.
Kolla, det är det jag säger. Så här, när jag var liten, alla hade sådana liksom hockeykort, du vet, kepsar, Redskins. Det var ingen som tänkte att det här är en diss mot indianer.
Nej, ingen.
Tvärtom.
Om det där inte fanns hade inte jag vetat vad indianer är för någonting.
Yeah, it's crazy. Like Adele, like some kind of like 7 years ago or something, or a bit more. She was in a concert. She was in a concert with some Egyptian dress. And people in Egypt, like they either didn't care or they thought it was nice. Oh, Adele wearing an Egyptian dress. Oof. She ended up in a shitstorm from white people who's saying that she cannot have an Egyptian dress. This is actually racist.
Din etniska bakgrund, var kommer den ifrån?
Min mamma är svenska från Hovenäset, västkusten. Det finns fiskarna och stenhuggarna. Och min pappa är karibisk indian. Så jag är halv viking, halv indian kan jag säga.
Karibisk indian?
Ja,
exakt. Så den latino king, så den där latino kommer från?
Exakt. Latin
Kings.
Eftersom vi var
latinamerikaner.
Alla som
sjöng... Är det inte Latino Kings?
Nej, Latin
Kings.
Alla som sjöng i Latin Kings var latinos. Det var därför vi blev de latinska kungarna.
Aha.
Så alla hade något ursprung från Latinamerika eller Karibien. Så det var så vi kom på namnet typ. Eller?
Visst var ni först med att börja rappa på svenska?
Alltså, det beror på hur man mäter, om man skulle säga. Alltså den första för mig personligen som var först på On Wax på skiva, det var MC Tim. Han spelade in en låt som Robin Razz producerade 1986, Jag är Def. För mig som rappare är han den första svenska rapparen på svenska som gjorde svensk rap på skiva. Sen om man kollar vem som började rappa först på svenska, det är svårt att mäta. Men jag rappade i tunnelbanan när jag var liten, 82, 1983.
På svenska eller engelska då?
På svenska, för jag var så dålig på engelska.
Hur gammal är du?
Jag är 46 år. Så,
snacka skit.
Så jag,
46?
Ja, 46 år.
Hur gammal, du sa, du rappade 83?
Jag har rappat, du missade för du kom lite sent och så blir när man missar lektionen. jag började rappa 1983. Jag har rappat
hur gammal var du 83? Du
var 7 år.
Jaha, okay.
Jag har rappat i år i 39 år. Så nästa år har jag 40-årsjubileum.
Fuck.
Så att jag kallas allt från Sveriges första rappare, gudfar av rap, pionären av svensk rap, han som byggde svensk rap, allt möjligt.
Och det är ju sant.
Ja, man räknar de tunnelbaneåren som aldrig får vara med någonstans. Men det är därför jag har lagt på min Spotify. När man ser en bild på mig när jag är 7 år, när jag står med mick och pannband och drömmer om att liksom en dag vill jag bli stor rappare.
Nej, jag kommer ihåg, vi växte upp med dig. Vi sjöng Fint väder på Småstjärnorna.
Ja, exakt. Det är många som körde de där på skolavslutningen.
Och sen kommer jag ihåg så här, Petter, när han hade gjort den här mikrofonkåt. Eller Vinden har vänt.
Ingen aning, jag kan inte ens.
Finns det en låt som heter TLK?
A-T-L-K-A-L-N.
Min polare som är raggare, han sa att han hade träffat dig en gång. Mm. Och så hade, han så hade du frågat honom om han visste vad TLK stod för. Så hade han sagt någonting, men så hade han fel. Då hade du sagt till honom, nej, det står för turkar luktar kuk.
Kanske bara för han var raggare.
Det berättade han för mig idag.
Så det skulle bli hans favoritlåt. Det låter som vi skojade mycket.
Ja.
Men du Dogge, hur bildades det Latin Kings?
Jag var hiphopper redan när jag började sjuan. Och i sjuan började DJ Salla i min klass. Och han ville bli DJ. Hans dröm var DJ och han samlade på skivor. Och så började vi liksom... hade matte tillsammans och jag satt och skrev rhymes typ på mattelektionen. Och sen kom matteläraren och bara, vad gör ni? Så ni måste plugga. Vi bara, men fan det är så tråkigt. Och vi ska uppträda på skolavslutningen. Han bara, ska ni? Okej, men då får ni skriva. Så då ljög vi typ så här. Vi skulle inte uppträda, men så blev det, blev det vi tvungna för att han skulle inte få betyg i matte. Och så startade vi egentligen. Så det var en slump samtidigt som vi hade en schysst lärare som ville att vi skulle börja. Och sen hade vi massa olika namn vad vi kallade oss under tiden. Liksom.
Vad då för namn?
Men jag kommer inte ihåg nu, det var innan vi kom fram till...
Det var inte TLK i alla fall.
Nej, det var inte, det var massa andra namn faktiskt som vi hade. Jag kommer inte riktigt ihåg. Men, det var
men du och bröderna Salazar gick i samma klass?
Ja, Salla gick i samma klass. Okay. Sen vi gick i sjuan, hans storbror gick i nian. Men när jag träffade dem, då var jag redan hardcore hiphoppare. För att min brorsa var en av Sveriges första graffitimålare. Han gjorde såna här stora målningar i Alby och målade. Så att jag hade redan fått hiphop och rap sen barnsben. Liksom. Så jag rappade, breakade och det enda jag inte gjorde var DJ och målade graffiti typ. Jag brukar bara fylla i de stora grabbarna de hade målat typ, men jag var inte så intresserad av det.
Och hur länge höll ni på?
Jag tror vi höll på 15 år, vi gjorde 5 album eller något sånt där. Jag kommer inte ihåg vilka mellanår, men från 1989 till 2000 kanske.
Mm. Splittrades ni sen eller... Hur gick det till?
Min fru fick cancer och gick bort i cancer. Och när hon gick bort i cancer så lämnade hon kvar vår dotter som var 2,5 år utan mamma. Liksom. Och då blev det liksom... Det blev en så stor grej i mitt liv. Liksom. Så här ska jag stå och rappa och jag har en dotter som har förlorat sin mamma. Och jag förlorar min fru så att... Jag blev först blev jag deprimerad i flera år liksom, började dricka whisky och ta konstiga droger och drog ner patienterna och bara blev mådde dåligt liksom, ångest. Och då slutade jag, då sa jag hej då till Latin Kings, jag sa hej då till min familj, jag orkade inte se någon liksom, jag blev deprimerad och där någonstans så slutade jag med Latin Kings i den vevan så att säga.
But was it difficult being a father then?
Ja, det var... Jag tror jag grät i, jag vet inte om det var 2 eller 3 år, varje dag på väg till dagis. Jag grät. Och sen på väg hem grät jag också. Och det, jag har ju berättat 1000 gånger, men en dag så sa min dotter när hon var 4, 5 eller 3. Pappa, först är man ledsen, sen blir man glad. Och när jag hörde de där orden i mitt hjärta, då kände jag, om jag inte lever för mig, jag måste leva för henne. Jag måste börja kriga och vakna, du vet. Och... På den tiden hade jag en sån här faxtelefon med sån här sladd. Så jag hade dragit ut den så ingen kunde nå mig eller ringa mig. Så satte jag i den. Så bara, första som ringer, jag får ta jobbet. Mm. Och så svarade jag. Och då var det cykel på köpet. Och
det vände, var det där?
Ja, och det vände på allt.
Vad var det där?
Elgiganten.
Det är så här, commercial, det är en reklam som är Sveriges mest kända reklam.
Aha. Det är det faktiskt. Varför blev den så känd? Jag fattar inte det.
För det var jag som skrev det. Det var en otrolig crossover. Liksom. På den tiden så tror jag att... Där tror jag också vi kom in i de här frågorna vi var lite på innan och touchade. Att invandrare med reklam, man är rappare från förorten. Vi ska inte göra reklam. Vi ska vara inne i den där lådan instängda. Vi får inte vara där. Så det där blev en sån jävla käftsmäll. Och den gick ju på bästa sändningstid också, liksom på julafton, nyårsafton, alla de här, när alla, hela familjen, och när tvn fortfarande hade power. Idag har tvn inte samma power som den hade på den tiden, du vet, hela familjen sitter och kollar på Kalle och emellan där kommer reklamerna och det tror jag att det gjorde den stor faktiskt.
Hur var reaktionerna på den reklamen?
Alltså, Jag snackade med Modiri, han som gjorde podden innan. Jag måste skriva en bok om hur sjukt det där var. För det var en resa på ungefär 3 år som det var galet. Jag tänkte ju bara så här, jag är fucked up, jag har förlorat allt, jag förlorar min fru. Jag tar det här jobbet för att få lite pengar, så kan jag åka till pappas hemland och vila hjärnan typ. Så jag åkte in till studion.
Which country is it?
Caribbean is a lot of countries. Puerto Rico, Venezuela, around there, the Caribbean islands.
Men vilket av de länderna?
Egentligen så var det en ö, i det här fallet var det en ö som heter Isla Margarita, som man kallas för paradisön. När spanjorerna kom dit så hittade de väldigt mycket pärlemor. Så därför den kallas Pärlen av Karibien. Så de åren var just den ön det gällde i alla fall. Som jag bodde på då. Som jag tog mig till då. Men då åkte jag in till Stockholm. Och då skulle jag göra en video med Mika Delica, som är en legend för mig. Han har gjort massa rapvideos. Och han gjort skitgrymma grejer. Liksom. En konstnär av rang och klass. Liksom. Jag älskar honom liksom, för det vi gjorde. Och vi skulle röka innan. Och så här, jag rökte cig och kanske drog någon vodka och snackade lite. Så, vi ska göra någon rap här. Och för oss det var en töntig jobb liksom. Jag skriver 4 rader, det gör jag på. Du hinner inte ens blinka innan jag är klar liksom. Jag skriver såna här rapplåtar på några minuter. Så det där var liksom ingen stor grej. Så vi garvade och min pitbull var med då. Han levde fortfarande, han var 15 år. Han var otrolig, den där hunden.
Heter
han? Han heter Rissla, jag kommer aldrig glömma honom.
Som åt upp hans sal.
Han drog en 850 på Volvo-mässan 96.
Liksom, han var 25 kilo.
Han drog en 850
bil. Oh,
alltså, han var grym alltså. Och han var med och han stod och gnällde så här, och jag bara, vad är det? Liksom, vänta, vi ska bara fixa. Och vi hajar inte. Och sen när vi kom in i studion, då hade Rissla skitit precis där Micke ska sitta. Du vet, om datorn är där så hade han skitit precis där. Och jag bara, shit, Micke, förlåt. Så här. Det var därför han gnällde. Han behövde gå ut och skita, du vet. Men vi var så uppe i våran grej, så jag lade liksom inte märke till det. Och Micke bara garvar, typ. Så jag bara, jag tar upp det, förlåt, jag ber om ursäkt. Så här. Och så sa jag till Micke, jag stod och talk så här. Jag bara, det är så jävla konstigt att han sket här. Men du vet, det är kanske konstigt för oss, men i min pappas land, när någon skiter så här, det betyder att vi kommer göra jävligt mycket pengar. Det var en tecken, vet. Och sen gjorde vi reklamen, vi garvade, skickade in det till dem där. Och sen tog jag pengarna, drog till Karibien. Jag var där 3 månader, tror jag. Paraply, drinkar, mådde bra, levde, du vet. Försökte glömma det jag hade varit med om, att min fru hade dött, du vet. Alltså det var tungt, du vet. Jag gjorde reklamen bara för att kunna fly bort från min verklighet. Och där lång tid, du vet. Sen kom jag hem till Sverige och öppna kylskåpet och det var tomt, så jag var tvungen till affären och handla. Och då går jag där bland hyllorna och då kommer en gammal tant fram till mig. Sicke på köpet! Och jag tänker så här, va? Sicke på köpet? Så, det är nog fel på en. Så går jag lite till och så kommer en farbror och bara, sicke på köpet! Och jag tänker så här, är det sicke på köpet? Va? Så, den här reklamen, just det, som jag gjorde, de har släppt den säkert, de har sett den liksom. Och tänkte inte mer på det, du vet. Men sen, du vet, hela landet liksom. Var man än gick, och det roliga var, det var så sjukt, för att folk bara, kan du hålla det här? Vi tar kort, så du får 30 000. Alltså, folk blev galna. Okay. De blev galna. Och överallt, jag bara, alltså, galet, du vet. Och folk bara, det roliga med det är att alla som såg mig, de blev så glada. Så jag kände så här, wow, det är helt sjuk grej. Jag har gjort alla de här människorna så himla glada. Och än idag, det är 13 år sedan, kolla på honom, han vet inte ens vad det är. Han garvar. Jag förstår, alltså,
det var episkt när det
den, så den reklamen,
pekar på Omar. Den,
om jag var känd med Latin Kings, så blev jag folkkär med Cykel på köp.
Den
kom in i hjärtat av Sverige på något sätt, på ett helt annat sätt, och där blev jag stjärna på riktigt, om man säger.
But I'm curious, like, about this this thing with, like, if you shit you get money. did it start a trend? Because I'm picturing you in that
Arabic.
I'm picturing you saying this in this room and then everybody taking down their pants. money from shit you say.
Men där jag hörde det också, om en fågel skiter på en i huvudet.
Det har vi i Egypten också.
Ser du?
Ja, men det betyder tur.
No, like we say in Egypt, if like a bird shits on you, that means that you're getting new clothes.
Okay, det var ett korkat.
And if they shit on your...
Alltså, the shit on money is okay.
Yeah, but if they shit on your car, because a lot of dogs, eller dogs, birds shit on the car.
Yeah, no.
Får man en ny bil då?
Vi får googla.
Får jag fråga dig, Dogge, yes. Din relation till Salazar-bröderna, hur är den idag?
Ja, jag har ingen relation. Efter det så hade jag ingen kontakt längre. Så
vilket är Salazar?
Jag kände...
Redline Records.
Alla vi som jobbade ihop under de här... Vi var en grupp som jobbade ihop under de här åren, och vi jobbade väldigt intensivt. Till slut fanns det ingenting kvar liksom. Man gick varann på nerverna liksom, så att vi gick skilda vägar.
Så ni har ingen kontakt alls?
Jag har ingen kontakt, jag vet ingenting, och jag lägger mitt liv och jag vill inte ha med det att göra, så att säga. Så för mig det var också någonstans konstnärens frigörelse. För att du vet, när du skapar, visst, vi skapar någonting tillsammans, det är skitkul, men någonstans vill man göra saker själv också. Och jag kände som konstnär att jag behövde göra det till slut. Så att nu har jag gjort det, och det känns fantastiskt kul. Bäst jag gjort faktiskt. Liksom, utan man behöver kompromissa hela tiden med sin konst och det man vill göra i livet. Liksom. Jag känner att jag hade så mycket mer att ge.
En grej med Erianten-reklamen var ju att, alltså jag håller helt med om att alla älskar ju det. Du blev folkkär, men det var också en del som hånade det.
Ja, alltså, ja.
Vilka var det som hånade det? Var det så här kultur?
Oftast såna här cred-människor som ska veta bättre än alla andra och ba, och nu har han sålt sig, nu har han sälla och bla, och det ena och andra och liksom...
Som bor i söder,
exakt. Han är med på noterna. För att jag kom ifrån förorten. Där de älskade mig. Där var det kvitto för att jag hade lyckats.
Såklart.
Det var inte, jag hade rappat i 20 år. Det skete mig. Men jag gjorde reklam. Jag bara, du har lyckats. Alla iranska mammor kramade mig.
Jag tänkte säga, det låter som en iransk grej att säga.
Alla iranska mammor kramade mig. Sen när jag kom till Iran och kramade farvars mamma, hon bara, nej, krama inte mig. Jag bara, varför? Vi kommer hamna i fängelse. Så då hade det ändrats allting. Så det var jätteroligt faktiskt.
Men en grej som, alltså, när jag lyssnade på er på Latin Kings när jag växte upp, det var ju att en anledning till att jag också köpte hela Elianten-reklamen, det var ju att jag såg er aldrig som ett gäng som gjorde musik, som gjorde anspråk på att ni var superseriösa. Mm. Alltså min uppfattning om Latin Kings var alltid att ni hade en självdistans som inte många andra hade.
För, alltså,
det
här är en exakt.
Det är en komplimang.
Ja, jag fattar. Nej, men det stämmer. Alltså, jag tror att vi använder den, vad ska man säga, latinska berättarkulturen, där man berättar om allvar med lite humor inne. I den svåra situationen så skojar vi ändå bort med mycket humor. Och då bryter man ner många osynliga barriärer som fanns på den tiden. Folk har glömt bort hur det var i Sverige på den tiden. Ungdomarna idag har ingen aning hur det var i Sverige, hur vi kämpade och vad vi gjorde i kampen, som vi brukar säga. Liksom. Och där tror jag att vi ville ha humor i våra texter. Och då blir det ju svårt. Du vet, när vi sjöng Snubben trodde han var cool från en pistol. Folk trodde att det var på skoj. De bara, det här är ett skämt eller, du vet. Jag bara, nej, det är fullt allvar. Liksom. Så det blev liksom, vad ska jag säga, med humorn så var det en grupp som inte kunde ta oss på allvar. Men de kunde inte förstå att humorn använder man ofta som man kommer från lite tuffare. Man skojar om det allvarliga. Det är en del av latinska berättarkulturen. Att man liksom, man skojar hur fucked up situation man är i. Liksom. Och då kanske man glömmer bort lite sin sorg som man har inom sig.
Vad var kampen på den tiden?
Nej, men det var ju alltid mot det här, du vet, folk i tv kunde säga så, de här jävla svartskallarna, de borde åka hem allihop, de kunde vräka ur sig hur som helst. Jag kom ihåg själv när jag gick på en Sverige-match och jag var liten, och då kom en gammal tant till mig och sa så här, vad är du här, du tillhör inte här. Och jag blev så här jätteledsen, du vet, så här, jag är här för att heja på Sverige, men hon fick mig att känna att jag tillhör inte här. Men liksom, jag får inte vara med här för att jag har mörkt hår. Hon vet ju inte att min mamma är svensk eller liksom. Men jag fick inte vara med här.
Rökte hon gula Blend?
Alla gjorde det på 80-talet.
But do you feel like there is like there was more racism than there is
today?
Mer,
jag tror att racismen alltid kommer finnas i alla kulturer, alla ställen, överallt. Det är ingenting vi kan vinna över. Men jag tror att den var mer öppen då i Sverige. Nu är den mer bakom lyckta dörrar. jag tror den har blivit mindre. Den kommer alltid finnas. Precis som alla har fördomar. Alla vi människor har fördomar om allt och alla. Jag också. Jag är ingen proffs. Och that's it liksom. Det kommer vi alltid ha. Så det är svårt
på tal om ämnet. Du har ju själv fått kritik. Ja.
Mm. Jag har varit inne.
Jag har varit inne på det. Ja. Varför tar ni allting innan jag kom? Ja.
Why were you late?
Ja, du måste vara den första kinesen i världen som kommer så mycket sen. Jag trodde alla kineser var så här.
Det är en sak som jag tänkte på. Det var ju, du tar ju upp också i din sommarprat om, du pratar om ordning och reda. Det var betydligt annorlunda förut jämfört med nu.
Ja, det tror jag. Jag tror att Sverige idag, vi är ett skepp ute till havs som i en storm. Och ingen riktigt vill ta tag i det här rodet på riktigt.
Fuck
och
yes.
Styra Sverige ut ur den här stormen på riktigt. Vi har de här politikerna som jag anser, springer av vilken färg de har. De är broilerpolitiker, de är där för sin egen vinning så att säga. De får åt sig själva och de skiter i alla andra. De tar sin skatt och drar vidare. De skiter i det här skeppet och tar tag i det här rodet. Mm-hmm. Så Sverige skulle behöva en landsfader eller en landsmoder som tar tag i det här rodet och styr det här skeppet rätt och ut ur stormen. För just nu är Sverige, det står inte rätt till i konungariket Sverige. Vi är en storm och vårt land som jag är uppväxt i, jag är född här och allting som många är, jag känner att det finns ingen ordning och reda längre.
Men vad syftar du på då?
Nej, men jag kände att när jag var liten det fanns mer ordning och reda och då även invandrarna, vi tillsammans och svenskarna ska gå tillsammans in i framtiden och bygga framtiden. Det där finns inte längre idag. Idag du tänker på ditt, jag på mitt, skit i alla andra, vi roffar bort oss själva och kör det. Och det är ett helt tänk som har implanterats i vårt samhälle.
There was a national story and there is no longer a national story.
Exactly. Not something like, och jag tror att Sverige, vi är ett litet land. Vi är ett litet jävla land och såna här stora justeringar, det passar inte oss. Vi är vilsna känns det som. Och det är inte, det är många frågor liksom.
Vi behöver en Pinochet eller en Erdogan.
Nej, ingen Pinochet.
Men du, Dogge, kan inte du bli statsminister?
Jag hade gärna blivit statsminister, absolut.
Vad hade du gjort om du blev statsminister? Vad hade du gjort för att styra det här skeppet?
Jag hade tagit det skeppet och...
Men vilka beslut hade du gjort?
Tre konkreta beslut.
Nej, jag vet inte vad jag hade gjort, men framförallt få en vi-känsla tror jag liksom. Du vet, vi är ändå en lagsport om man säger. Sverige är ett land, vi tillsammans måste bygga vår egen framtid. Det går inte att sitta och klaga, det går inte. Vi måste tillsammans göra vad som är bäst för landet Sverige in i framtiden liksom. Vi alla kommer bo och leva här, vi kommer få barn här. Och vad vill vi lämna efter till dem? Vill vi lämna efter det här kaoset eller vill vi göra någonting vettigt av allt det här liksom? Och jag tror någonstans få tillbaka den här vi tillsammans liksom. Det går inte längre att säga så här, dom eller dom eller dom eller.
Som Mona Sahlins slogan, alla ska med.
Ja, men för att det ska finnas vi som måste finnas
ett dom. Hon kanske sa så, men det var ju inte riktigt så liksom.
Nej, alltså, hon baxar skattepengar.
Ja, alltså, jag vet inte.
Men tycker du man ska ha
högst? Jag är ingen politiker så jag kan inte... Jag...
Men vad är det här kaoset du menar då som vi har idag? Vad består det här kaoset av? Vad är det som är kaos, vet, i Sverige? För jag känner samma sak men jag vill veta vad du
säger.
Nej,
men det är det här ordning och reda. Det är ingen ordning och reda. Sverige
på vem?
På hela systemet.
Om vi tittar på är det kriminalitet eller?
Det är allt. Det är droger, det är kriminalitet, det är äldrevården, det är politikerna. Det är liksom...
Covid.
Allt möjligt. Det är liksom... Det genomsyrar allt. Folk mår dåligt idag. Och det är inte så här, de äldre mår dåligt, svenskarna mår dåligt, invandrarna mår dåligt, ungdomarna mår dåligt, barnen mår dåligt. Alltså, det är någonting som genomsyrar hela samhället. Mm. Och jag tycker att, jag uppfattar att Sverige när jag var liten, det är synonymt med ordning och reda. Sverige har alltid varit det. Och idag är det ingen ordning och reda känns det som. Tyvärr, jag känner det. Jag kan ha fel, jag är ingen proffs. Men det är vad jag känner.
I read somewhere, I don't know if it was ETC or they wrote something about you being involved with frihetsrörelsen eller någonting sånt, eller?
Nej, jag är inte involverad i någon rörelse eller någonting.
Nej.
Jag representerar som... bara mig själv.
Ja.
Men de hade någon demonstration, jag var där och sjöng. Ja, absolut. Men jag var inte, jag var där som artist och sjöng och vi blev bjudna på alla möjliga grejer.
Mm.
Så jag har sjungit för alla i stort sett, alla möjliga människor.
Men finns det någon grupp du skulle tacka nej till om du
Ja, men om dem? De är lite för extrema och har lite för konstiga syner på saker och ting.
Så typ liksom. Sossarna går bort.
Sossarna har faktiskt kört på deras partikongress.
Har du?
Ja, faktiskt. När Göran Persson var statsminister, då körde jag tror det var Västerås. Då fick jag uppträda mitt kvarter faktiskt. Då uppträdde mitt kvarter.
Mm.
Ja, och jag vet inte om ni har hört mitt kvarter, men
ja,
det, är,
ja.
Det är en ganska tung låt om social, om Sverige, om man säger, i förorten. Och då körde jag den där och... Då kom jag ihåg att Göran Persson som då var statsminister sa så här: tack så mycket Dogge.
Är det något parti du inte skulle uppträda för?
Jag kan inte uppträda för Sverigedemokraterna till exempel.
Varför inte?
För att det blir ett jävla hallå. Deras grund är ju från nazism och sånt där. Och det skulle inte gå med alla mina tankar som jag är som människa. Man kan inte liksom stå och förneka förintelse och sånt där. För mig,
jag har alltid gillat Dogge.
Det funkar inte så liksom.
När har SD förnekat förintelse?
Jag vet inte om SD gjort det, men många av kanske dess medlemmar. Men jag brukar inte prata heller partipolitik.
Ja, nej, skit
så jag fick
nu.
Lämna det. Men jag
det blir bra rubriker om vi får det att prata partipolitik.
Ja, jag vet. Det blir bra om ni får mig. Men jag, ett parti som jag faktiskt tackade nej till, det var faktiskt FI som ringde. Och det kan man skoja om, men de ringde och frågade om jag kunde rappa och skulle ställa upp gratis. Jag sa bara, nej.
Ja, för de betalar inte.
Nej, och de betalar
det är flera
inte.
Som har varit där och trätt som
och,
inte får betalt.
Och då sa jag så, jag kan inte, jag lever av det här, det är mitt jobb liksom. Mm. Och så då blev det... Och det var lite roligt, för jag berättade det på Skavlan tror jag. Då satt Carl Bildt bredvid mig. Han bara, ja, de har ju bränt upp alla pengarna.
De brände ju upp
200 000. Ja, han brände upp så 200 lax på Gotland eller något. Så det var lite roligt, så att... Jag har nästan uppträtt för nästan alla partier tror jag, genom de här 39 åren. Så jag blandar mig inte i partipolitik. Det får andra stå för. Jag är artist och musiker. Mm. Och jag kan inte liksom stå och säga så, du tror på dem där, då kan inte jag uppträda för dig. Jag kan inte hålla
men,
på.
Men om SD betalar tillräckligt bra då?
De har försökt betala mycket som helst för mig.
Har de? Har de?
Ja, det har hänt faktiskt.
Nej.
Tyvärr har jag fått tacka nej tyvärr. Ja, alla partier har hört av sig till mig faktiskt. Jag är en väldigt omtyckt person i liksom många...
Nej,
många
vad vill SD ha med dig på?
På deras festival i Sövlesborg tror jag.
Åh fan!
Ja, så jag har uppträtt på många ställen och tyvärr fått avboka då på grund av... Så
att jag brukar... Men vad är du mest rädd för? Att du kommer få skit i media eller för att du kommer få skit av vänner eller för att det bara känns fel?
Alltså, grejen är så här, man måste förstå, jag är en artist och jag måste kunna sjunga till alla typer av människor. Och i det här, det är barnfamiljer, det är barn, det är invandrare, det är alla typer av religioner, det är alla typer av sexuella läggningar. Jag vill vara bra med alla så att säga. Liksom. Jag måste kunna vara med alla. Det har jag ansvar som artist. Och att gå in i en sån extrem och uppträda på ett extrema människors grej, det är klart att det blir...
25% av befolkningen.
Det blir knas då. Ja, just nu kanske, men du måste förstå våran bakgrund också.
Hur tror du SD-are känner då? Ingen artist vill sjunga för dem och de ska vara ute i kylan, är oönskade, ont är människan. 25%
av befolkningen. Du måste fråga dem vad de känner liksom. Men jag tror inte de är ute i Kina. De har ju sitt.
Men du tror inte det är så att alla de som ska vara toleranta gör själva samma misstag mot dem som man anklagar dem göra mot andra?
Det kan vara så, absolut. Det kan det vara, absolut. Det finns många invandrare som röstar på SD. Det är inte så att det är bara blonda svenskar som röstar på SD. Alltså, de har ju,
mycket iranier.
Jag tror de har många röster i alla typer av svenskar.
I Hallunda har de, det vet jag.
Ja, de har överallt tror jag. Så det är inte bara att, vad heter det, att det...
Men är det största just att konsekvensen av att inte få andra spelningar eller är det just att uppträda för dem?
Nej, jag tror att det är min syn som människa liksom. Jag tror att det är det. Jag vill inte, det blir för mycket partipolitiskt. När det blir för mycket så, då jag kan inte blanda mig som, jag kan ha mina åsikter för mig själv, men jag kan inte dela ut det så att säga så. Men, jag står inte för det de står för, men jag kan inte gå, jag går inte och spotta på folk för det. De får stå för det och det är deras grej. Jag lägger mig inte i, jag är från förorten liksom. Och där är, jag tror att jag tänker så liksom.
För jag tänker när vi pratar egentligen om ordning och reda, det uppfattas ibland som fult, men det är ju väldigt många partier som vill ha ordning och reda, mm. men de är ju redan lite grann brunsmetade. Jag tänker dels på SD, men jag tänker också på Moderaterna, men även alla på högersida som vill skapa förändring.
Jättebra, jättebra sagt faktiskt av dig. Det är lätt också att man får de här stämpel. Det är lite som cykel på köper. Ja, nu är han sellout. Och det är lite samma, nu är han brun lasmet bara för det och det. Men du vet, ja, ett land behöver styrning och behöver ordning och reda. Alltså, tills, du vet, när du ser saker som händer i ditt liv, när du själv blir utsatt av saker och ting, det är först då du kanske vaknar, fan, hade det varit lite ordning här så kanske det hade inte hänt. Och, men många, de kan inte relatera till saker och ting för att de aldrig har varit med om det. Så jag tror att det är en väg som vi måste välja liksom.
För om vi tittar på,
och det handlar inte om partipolitik, det handlar om alla oss tillsammans.
But don't you think like speaking of that, like SD is now like what they are sometimes the second biggest party in opinion polls, and if we're talking about like, you know, alla vi tillsammans and like trying to kind of create this like, you know, unity and sense of community and so on, then maybe to try to isolate SD is actually a bad idea. Lite mer isolera bort dem eller
Att det är lite motsägelsefullt.
Vill vi vara en demokrati eller vill vi vara likadana som de som är mot demokrati? Det, där är frågan. Egentligen handlar det inte om SD, tror jag, i grunden. Det handlar om vad vi vill egentligen. Liksom, om de andra hade skött sig, då kanske vi inte hade haft partier som SD. Men problemet är att de har roffat åt så mycket saker så att de har knasat, så att det kommer sådana här, vad ska man säga, missnöjespartier som ploppar upp. Och de kommer ungefär i Sverige var 10-20 år. När jag var liten hette de, vad fan hette de
då? Ny
demokrati. Och det var samma sak där liksom. Så jag tror att det här är en sån grej också. Folk är trötta, du vet. Och jag lovar dig, jag tror inte det är bara som man tror att det är svenskar som röstar på SD. Jag tror att det är jättemånga invandrare.
Ja. Som invandrare var den snabbast växande gruppen för några år
sedan. Som har jobbat, kämpat, de har skött sig. De är trötta på det här kaoset. Mm. De har flytt från kaos, tror de ska komma hit och vill ha mer kaos. Nej, de vill inte ha mer kaos. De vill ha ordning och reda.
Så de har blivit rasister, de invandrarna?
Nej. Det får du fråga dem.
Kan man rösta SD utan att vara rasist?
Största invandrargruppen är finländare, och det glömmer man också bort i debatten.
Mm. Jag trodde att de började hejla på automatik.
Största är araber nu.
Nej, de kommer bli störst.
Är det?
Ja.
Är det fler araber än finnar?
Ja.
Nej, det är fler.
Nej.
Finländare är störst.
Irakier, syrier.
Googla nu.
Yeah, everybody.
Vad pratar vi nu om?
Palestinier.
Grupp som röstar SD eller grupp som
finländare är inte den största invandrargruppen.
Like if you put all the Arabs together. Mm.
Men jag är ingen proffs. Jag kan bara säga vad jag tror och tänker. Jag har ingen vetenskaplig belägg eller något.
Syrier är nu den största invandrargruppen i Sverige. Då man i mars i år passerade finländarna som största invandrargrupp i Sverige. Skriver Svenska
Arabs,
Dagbladet. I mars 2017 fanns det enligt SCB 158 000 syrier i Sverige.
Det är bra, vi behöver frisörsalonger.
Medan det fanns 152 000 finländare.
Wow.
Så de finns 6 000 mer syrier än finländare.
Varför öppnar alla syrier frisörsalong?
Gör de?
Och varför heter alla George?
Nej, det är syrianer.
Syrianer.
Aha, syrianer. Och libaneser har också. Jag tränade i Friskis igår. Och så sitter jag i bastun och så kommer en snubbe. Så snackar vi lite och så säger så här, nej, men jag är från Libanon. Jag bara, min frisör är från Libanon. Han bara, jag är också frisör. Så han bara, kom till mig istället. Du Dogge, jag lyssnade på ditt sommarprat.
Yes.
Otroligt fint, verkligen.
Tack.
Men du säger i sommarpratet att du växte upp i ett så här kommunistiskt hem, att din mamma var kommunist och att hon inte fick vara kvar i Vänsterpartiet för att hon inte kunde betala medlemsavgiften. Kan du berätta lite om det, hur det påverkade det?
Det påverkade oss väldigt mycket, tror jag. För man, lite när man hör det här liksom... Liksom, vi var så fattiga så vi hade inte ens råd att betala medlemsavgiften för det partiet som ska representera de fattiga. Så det blev ju så här väldigt konstigt.
det är klart man blir ledsen liksom.
Hur var din mammas relation till Vänsterpartiet efter det?
Men
det,
på den tiden var ju alla liksom ganska mycket aktiva politiskt. Det var ju en sån tid då liksom. Det var mycket vänster och sånt. Jag kommer ihåg liksom att det var mycket sånt liksom. Så att, jag tror att hon blev ledsen liksom. Att, alltså vara fattig och eländig, det är ingen rolig grej liksom. Det är tufft. Så det... Ja, fick vi inte vara med liksom.
Nej.
Så det var ingen mer med det. Men det är klart att det blev sorgligt, kanske mest för min mamma. Mm. Medan vi barn kunde bara höra vad som sades när de äldre pratade. Men så var det.
Får jag fråga dig, när du lyssnar på svensk hiphop idag, alltså dagens, vad tänker du då?
Alltså, det här låter skitkonstigt, men jag har inte lyssnat på svensk hiphop på 15 år kanske. Jag slutade lyssna för länge, länge sedan.
När slutade du lyssna?
Någon gång på 2000-talet kanske.
Var det någon speciell grupp som var nu fan det här går över gränsen? Eller att nu
är nej, alla... jag tror att jag... Det var en personlig resa. Jag började söka efter mina karibiska rötter och började lyssna på karibisk musik och karibiska sångare och har inte slutat efter det. Och sen, jag älskar musik och ni vet ju själva, ni som har rötter i andra länder, att alla länder har någon så här nationalskald som sjunger. I Sverige har man kanske Ulf Lundell och Evert Taube och de här. Och Iran har sina sånger. Vilka är det? Kanske Gugush. Eller något.
Ebi.
Och jag har gått tillbaka till det i min karibisk kultur och lyssnat på mycket sån musik. Och jag har inte slutat. Jag verkligen älskar det. Så jag slutade. Det var nog ett val att bli vuxen. Även om jag gör rapmusik idag så...
Vem är nationalskald i Karibien?
Jag skulle säga Hector Lavoy, Frankie Ruiz, Oscar de Leon. Det är salsasångare framförallt som sjunger.
Men han den där tjockis... Nej, det var Hawaii. Det är inte Karibien.
Ja, det var Hawaii. Det är också... Exakt, det var en koloni till USA, Hawaii. Men...
Det var han i Israel eller vad han heter.
Ja, han var ju fantastisk. Mm. Grym, han var grym faktiskt.
Är inte Rihanna karibisk?
Jo, hon är från Barbados tror jag. Barbados.
Så det var inte en kritisk ställning mot gangsterrap?
Alltså jag, musik är alltid ungdomarna som bestämmer vad som ska vara på tapeten. Det är de som bestämmer hur det kommer utvecklas. Och vi kommer nog gå igenom olika delar av svensk rap, kommer gå göra sin resa.
Men min bild av musik i Karibien, det är att det är massa rastaflät och de röker en fet och lyssnar på reggae. Eller det är bara på Jamaica man gör så?
Det är Jamaica och de engelsk koloniserade öarna. Jamaica, Barbados, St. Vincent, St. Lucia. Det beror på om det är spanska Karibien, franska Karibien eller spansktalande Karibien. Det beror på vilken Karibien.
Så det var engelska som blev den coola?
Alltså, jag skojar bara. Jag är från spansktalande Karibien så då blir det salsa.
Men om vi tänker på gårdagens, alltså när Latin Kings var liksom aktuella, hur skulle du säga att det skiljer sig från dagens svensk hiphop?
Jag vill inte egentligen besvara den frågan för att jag kan inte prata om något som jag inte känner till, den nya rappen och så. Och alla får ju prata för sig själva, men jag tror att om jag pratar för oss Latin Kings så hade vi lite det här att vi vill vara med och berätta våran historia om hur vi växte upp i Sverige, hur Sverige är och våra problem och det. Och jag förmodar att ungdomarna idag gör samma sak. Och idag är samhället tuffare och hårdare att vara ungdom idag. Och det är det de berättar om i sina texter. De är slags typ reportrar om vad som försiggår i vårt samhälle idag.
Vänta, du sa att idag är det tuffare att vara ungdom i Sverige?
Jag tror det.
Vilket sätt? Many people would say it's much easier today.
Ja, jag tror att det är tuffare för att det är mer en psykologisk resa idag med alla mobiler, hur man ska vara, vem man ska vara. Det skapar oftast personer som blir, vad ska man säga, mår psykiskt dåligt.
Det visst, statistiken visar ju att det är många unga tjejer som mår dåligt också.
Ja. Sociala men inte på grund av socioekonomiska faktorer och sånt, menar du?
Jag kan inte säga att, visst, fattigdom och missbruk i hemmet, det gör att man mår dåligt, absolut. Jag är själv barn av existensminimum, fattigdom, men... Man kan inte skylla på det heller. Du kan inte sitta och vara 45 år. Ah, jag hade en dålig bakgrund, det är synd om mig. Det går inte. Du har ändå en möjlighet att studera, bygga ditt liv och göra saker. Så, och man kollar vilka barn som är lyckligast i världen. Det är så här länder som Colombia och grejer. Du vet, där barnen har ingenting, men de är ändå glada. Så jag tror att i Sverige är vi så långt fram tekniskt.
Så att barnen, de växer upp med mycket våldsspel, mycket hur man ska vara, hur man ska se ut, vad man ska vara och ha det ena och det andra. Och jag är själv ett offer och sånt. Varför sitter en idiot som jag med 7 bilar en dag? För jag visste inget bättre. Jag trodde att det var lyckan, men jag väl stod där. Jag var inte lyckligare. Så att jag tror att...
Hur kan det inte vara lycka, 7 bilar?
Vad skulle du säga att lyckan är istället?
Det är det vi inte kan se med ögat. Det är lycka. Det är kärlek, det är närhet. Det mest väsentliga i livet, det kan vi inte se med ögat. Allt det materiella, det är inte viktigt. Och när du kommer till den insikten, efter du har haft Rolex-klockorna, du har haft allt det där bullshitet, så hajar du att kärlek, om du inte har kärlek i livet, du har ingenting. Så att det är det man måste få ungdomar och barn att söka. Och sen tror jag att ungdomar har drömmar som alla. De vill ha en fin lägenhet, de vill ha en fin bil, de vill ha ett bra jobb, de vill kunna köpa de där jeansen eller vad det nu är de vill köpa och ha. Som alla andra, alla vi har haft de drömmarna när vi var små. Men alla, vi kommer inte uppfylla det kanske med tiden. En del kommer bli eländiga och fattiga och leva i knas. Så jag tror att det här, det är mycket yta, mycket förljuget som gör att det går rakt in i vårt omedvetna. Vad folk får in i sin information, så mycket i sin omedvetna idag, det fick vi aldrig när vi var små, för vi hade inte det här. Så vi vet inte vad vi bygger idag.
Alltså, du pekar på telefonen.
Vi hade inte mobiltelefoner.
Jag hade inte mobil. Det här är, barnen blir ju egentligen våldtagna varje dag av det omedvetna, i sitt omedvetna, av allt det de ser och upplever.
Childhood dreams when they are not realized is disappointment.
Men exakt.
Like when I wanted to kill Jews and now I'm sitting with Shang here.
And you still want to kill the Jew, I hope.
Men dock, när, för jag vet, jag lyssnade själv på både din sommarprat och med Navid Modiri, att du gick en förändring, var i samband med att det var din fru.
Jag tror att min fru blev en wake up call. Sen har jag varit med om massa andra saker också. Vi behöver inte gå in på allt. Min syster dog av droger, fru dog i cancer, jag hade ett barn som gick bort, jag har själv hållit på med droger, suttit i fängelse. Alltså jag har varit med om så mycket knas. Så att jag tror att allt det där knaset byggde den jag är idag, så att säga. Utan det knaset så hade jag inte kunnat vara den person jag är idag. Och det är därför för mig att sprida glädje, det vill jag vara synonym med. Därför det här partipolitiska och allt det andra tjafset, i mina öron det blir för tjatigt, så att säga. Jag vill bara sprida glädje och kärlek. Jag tror att det är nyckeln till mycket viktigare saker i vårt samhälle.
Har du någon fru idag?
Jag har en fru idag, så att min fjärde fru, så hoppas det håller.
Hur länge har du varit ihop?
4 år eller något sånt där, tror jag.
Var det henne du fria 17 gånger till, eller vad det var?
Ja, typ. Innan hon bara, okej, bara för att sluta höra chatten.
Hade du friat på fel sätt, eller?
Jag vet inte, jag var nog ute i stormen.
Var det ringen på köpet?
Det var ringen på köpet, så det var nästan att den blev såld, men lyckas behålla den. Men jag var nog själv personligen ute i en väldigt djup dal, ska jag säga, eller svacka, mörk gränd eller någonting.
Men vad hände med fru 2 och 3?
Det blev skilsmässor som inte funkade. Du vet, som jag sa, jag brukar säga, min fru är min musik egentligen. Det är det som är mitt liv. Jag älskar musik. Det är min fru. Så att, är ihop med en musiker, han jobbar oftast lördagar, söndagar. När alla andra är lediga, då jobbar vi. Men när alla ni går till jobbet på måndag morgon, då ligger vi och sover och petar naven. Så att vi har att vara sångare, det är ett väldigt speciellt liv. Så att min musik är egentligen min drog, min fru, mitt allt. Det är det jag lever för i stort sett. Och att få en kvinna som förstår det och accepterar det är svårt. De tycker det är kul första året, wow vad häftigt. Andra året, resorna och allt det här är häftigt. Men tredje, fjärde året, de orkar inte. Tyvärr.
Fjärde gången gilt, Dogge.
Ja, så hoppas att fjärde gången gilt. Så vi hoppas att vi försöker göra det bra av situationen.
Jag måste fråga, är det en Rolex du har på armen?
Ja.
Du har en Rolex och magväska.
Ja. 80-talet och 90-talet.
Are you jealous, Jung?
Rolex och magväska. Att någon har snott mitt mode.
Nu, det här får vi blipa, för annars kommer han bli rånad. Det är ju massa med klockstölder och sånt som här är nu.
Men det är en gammal, det är ingen...
Ja, men det här kommer ju inte sändas nu direkt när han går hem. Så
nej, om 2 veckor kommer han bli rånad.
Ja, men det är...
Ja.
Men det är en gammal Rolex från gamla goda tiden. Det är en av de få sakerna jag har kvar från gamla goda tiden som man ville spara som minne. Att
men du är inte sugen på att göra musik idag då?
Jag gör musik varje dag.
Du gör det.
Jag har släppt en skiva förra
året. Jag släppte tre album det här året.
Jaha,
tre album.
Fan vad bra koll jag
har. Och över 10-20 singlar faktiskt. Så jag är mer produktiv än någonsin.
Chang är den enda av oss som är journalist här idag.
Ja, inte kulturjournalist.
What do you sing about now?
Om allt. Jag blandar, jag gör alla stilar. Jag gjorde en låt nu som heter Delali med en arabisk sångare från Algeriet. Jätterolig, den kom igår eller någonting. Sen gjorde jag gangsterrap också på svenska med några. Sen gjorde jag poprap, allt möjligt. Alla, man gör olika stilar, man provar på allt. Jag vill prova allt liksom, så det är kul.
Jag fastnade som fan för Som en kung i Luthagen.
Ja, en vis skiva gjorde jag också, men det var några år sedan. Exakt, den är tung.
Den var sjuk. Jag kommer ihåg, vi åkte i Changs raggarbil. Ah. En Chevrolet, vad är det? 1965,
en 65, en Impala cabbe.
Wow, nu, shit. Nu i somras. Du är rik på riktigt alltså.
Ja, jag har en idé faktiskt. Ja. Går det anlita dig för reklamfilmer fortfarande?
Ja, absolut. Jag kör alltså. Inget problem, det kan du göra.
Vi vill ha dig i min raggarbil körandes.
Det går jättebra. Det är bara hosta ordentligt så kör vi.
Ja, måste... Chang kan hosta, han är jude.
Ja. Jag måste visa.
Kinesisk jude.
Judesigenare.
Är du homosexuell också eller? För då kommer ju alla hata dig om du är kommunist, jude, homosexuell.
Här ska jag vänta lite. Du måste få se vad... Jag vill ha dig med solbrillor.
Jag vet exakt vad det är för bil. Jag älskar såna här bilar.
Ja, men du ska se. Du har inte sett hur jag strejpat upp den.
Stora amerikanare. Wow. Ja, det ser nice ut alltså. Cab också.
Ja, vi har ju elbolag. Jag säljer kärnkraftsel. Så jag tänkte ha dig som reklampelare.
Det går jättebra.
Skitbra.
Ja, kärnkraft.
Då får vi göra en
del. Men hur gör ni då? Vad då säljer kärnkraft?
Ja, men du vet, du har så här god del. Du vill rädda världen och söta nallebjörnar och allting. Eller Eon eller Vattenfall eller Fortum. Ja. Vi säljer kärnkraft.
He's the evil version of that.
Ah, okay, jag har
ingen aning. Han är Mr. Burns.
Jag är har du sett Simpsons?
Nej, jag brukar inte
kolla. Har du aldrig sett Simpsons?
Jag har sett det så här förbi far, men jag brukar inte kolla på det. Min brorsa kollar allt på det.
Det finns en sån här elak gubbe, gniden som fan, du vet.
Han är spetsinäsare.
Precis. Jag är honom, du vet. Jag är också kärnkraftverk och ska tjäna pengar.
Ja, men grymt.
Och snål.
But Chinese.
Men tjänar man pengar på kärnkraft då? Hur får man den liksom?
Nej, men alltså jag har massa elkunder och så pröjsar de elräkningen till mig.
Okay.
Och sen på jag har ju alltid lite vinst på varje kund, ja. Okay. Några procent.
All right.
Och har jag många kunder så blir det pengar.
Okej, okay, ja men då så. Vi ska nog komma överens.
Ja,
det går bra. Det är bara bra.
Jag gnuggar redan händerna.
Alltså. Kör.
När du växte upp, förutom musiken, så här kulturellt, vad gillade du? Alltså filmmässigt och sådär.
Jag har alltid gillat, musik, film och litteratur. Det är de tre sakerna. Jag kommer ihåg en kompis som han hade också startat en podd. Och då berättade han så här, jag kommer alltid ihåg när jag kom hem till dig så hade du alltid massa böcker. Så jag har alltid gillat att läsa mycket. Och så här, så
det är en grej som jag alltid imponerats av när jag har lyssnat på dig genom åren. Det är att du har, vad ska man säga, du har ett rikt ordförråd och du vet vad du liksom pratar om. Om man jämför det med dagens hiphopartister så tycker jag att det fanns en så här intellektuell spänst i hur du producerar musiken.
Tack för det. Jag tror att det var mycket mera sånt tänk när vi var unga och var lite rebelliska med Latin Kings. Idag tror jag har släppt lite där. Idag vill man bara vräcka ut sig lite mer, tror jag, eftersom klimatet är lite mer så. Så att jag tror att, men jag tror att framtidens rappare kommer komma med mera intelligens och mer sån spänst. Det är det vi har saknat inom svensk rap. Så det kommer säkert här framöver. Lite mera conscious rap, om man säger liksom. Medveten rap, som det blev sen i USA efter gangsterrap-eran. Så vi får se vad som händer.
När ni var som mest i hetluften med Latin Kings, var det någon grupp som ni var lite i luven på varandra med? Konkurrensmässigt och...
Nej, jag tror inte. Vi var så säregna och hade sån egen stil och gjorde allt eget. Så att vi blev nog mer en institution. Liksom. Vi blev något annat. Det var liksom ingen som gjorde våran grej eller hade våran grej.
Så det var ingen annan rappare ni kidnappade? Eller så här?
Nej, vi håller inte på med sånt. Det, du vet, jag tror att vi kom från det här politiska hållet liksom, där man... vill förbättra samhället liksom.
Det var en grej jag ville fråga er om. För en sak som jag märkte när ni var som mest aktuella, det var ju att
okej, du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, min vän, lyssna på mig nu. Du har inte betalat biljet på klubb sista måltid. De har blatt grabarna dom behöver pengar. Flis. Lax. Stolar. Dira bilar. Lix hotel. Du vet. Du måste du betala om du ska lyssna mer. Du får många fler avsnitt också. Paket erbjudande, helt enkelt. Läs i beskrivning för avsnitt, där det finns information för att bli medlem på klubb sista måltid. Det kostar som en mycket liten kaffe latte ute på torget. Per månad. Let som en plet. Tak, min vän.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Ever Googled your own name? Prepare for a shock because your personal info, including addresses and phone numbers, is out there, especially with the recent hacks at some big phone and healthcare companies. But here's where Aura steps in. Aura scans the dark web for your sensitive information and sends real-time alerts. Aura also actively requests that your information be removed from data broker sites, putting you back in control. Aura provides you with a complete online safety toolkit, credit and transaction monitoring, a secure password manager, a privacy-enhancing VPN, and more. Try Aura risk-free with a 14-day trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety. Rest easy with Aura. Visit aura.com/safety today.